Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Välkomna. Alltid lika härligt att ha er här.
Verkligen här hemma hos oss.
Hemma i poddsfären.
Gud, jag har inte ens någonting att bjuda på.
Du bjuder på dig själv alltid. Oh, det är det största man kan göra. Hur mår du?
Jo, men jag mår ju... jag mår bra, tycker jag. Alltså jag är ju inne i en period som du vet, men som lyssnarna kanske inte vet. Kanske att de gör det ändå, där min bebis inte är så peppad på att sova. Så man är ju liksom lite dum i huvudet hela tiden.
Jag fattar precis.
Mm. Så är det.
Det är fantastiskt. Och du då? Ja, men det är bra. Det är bra, tack. Absolut. Du, vi har ju någonting vi behöver berätta.
Det har vi verkligen. Gud, ska vi dra ut på det? Berätta i slutet så alla får vara rädda hela tiden.
Skojar. Verkligen.
Nej, det är ju som man kanske misstänkte eftersom vi... sa det förra veckan.
Exakt.
Att vi kommer ju att behöva flytta livepodden i Göteborg. Och för, på grund av de här nya restriktionerna som ligger just nu. Vi vet liksom inte hur länge de kommer ligga. Så att det vi har gjort nu är att vi har flyttat Göteborgs livepodden, som alltså skulle varit 6 februari, till den 29 maj.
Exakt. Det är lite, som det är ju annat är... datum. Men som ju är mors dag.
Just det. Så du har någonting du vill säga till våra lyssnare?
Ta med din mamma och kom och titta på oss. Det är det enda jag vill säga, Karin.
Okej, är det verkligen? Okej, för det är inte det enda jag vill säga. Jag vill att alla ska veta att det är min första mors dag i livet.
Exakt, det är ändå stort. Och den vill väl du fira med alla oss?
Och det är era mammor. Nej, men så att 29 maj fortfarande på Lisebergsteatern. Om det är så att du har köpt biljett, och så är det liksom, du behöver inte göra någonting, då ombokas automatiskt. Om det skulle vara så att du tyvärr inte kan den 29 maj, vilken sjuk kalender du har i sådana,
alltså,
fall då
verkligen.
Det är till och med värre än din kalender. Då får man, kan man självklart få pengarna tillbaka, och det, då har man liksom fått ett mail med instruktioner om hur man gör det. Men bra att känna till är att det återköpet behöver man göra innan den 28 januari. Så att liksom, ligg inte och vänta med det för länge. Utan om det skulle vara så att du är uppbokad den söndagen, så är vi jätteledsna för det. Och vi ber om ursäkt å coronas vägnar.
Alltså verkligen.
Men då får du pengarna tillbaka. Så att, in och kolla där i din mail, eller i din kompis som har köpt biljetternas mail, så finns det information om hur du går tillväga där. Vi har ju än så länge inte känt att det är läge att flytta Stockholms föreställningen, eftersom den ligger så himla långt fram i tiden, så att det kan hända liksom så himla mycket innan dess. Det är 20 mars. Så att vi, där tror vi att vi kommer kunna köra den som planerat.
Vi håller alla tummar och tår för det, helt enkelt.
Det gör vi verkligen. Du, vi ska ju alldeles strax sätta igång. För man har ju längtat till att få höra vad du har kokat ihop den här veckan. Lätt som att du ljuger.
Det är detsamma.
Kul att det visar att du inte har, alltså, du har hittat på alla dina fall. Vilket jävla, vilket sick mind du hade haft om du var så, så imponerad. Nej, men innan vi gör det så tänker jag ändå att jag har två tips ändå. Och det ena vet jag att vi ändå delar.
Aha.
Och det är ju, jag vet inte ens om du har sett klart, men det är ju Landscapers på HBO.
Ja, men den har vi väl redan tipsat om.
Jag vet, men då hade du sett den väl?
Ja, exakt.
Har jag sett, det, hade jag sett den då med?
Det vet jag inte. Men nu
jag
håller
på att bli galen. Det kan vara så att jag hade sett den. Hade jag det?
Jag vet inte. Nej.
Nej. Inte. Eller? Jag
Nej,
vet
det hade
inte.
Du inte.
Skitsamma. Det är väl ändå
en jag har sett färdigt den också.
Otrolig, eller hur?
Väldigt bra.
Väldigt, väldigt bra. Alltså jättebra. Och liksom inte bara som så... Det är ju liksom en spelad spelserie, eller vad man ska säga. Men den är ju based on a true story. Och den storyn är ju liksom väldigt intressant och sådär. Men det är ändå bland det bästa liksom, true crime-berättandet som jag typ har sett.
Ja, den var väldigt spännande.
Den var experimentell.
Liksom bra gjord.
Ja, verkligen. Så det kan vi väl ändå säga, även om vi... Och ser det så att vi säger det igen så ber vi om ursäkt. Men det, jo, och sen så har jag ett annat tips som är inte true crime, men som ändå är väldigt, väldigt intressant. Som är en ny Spotify-doc.
Mm-hmm.
Som handlar om första säsongen av Expedition Robinson.
Men just det, spännande ju.
Det är min kompis Camilla som har gjort den, och jag har lyssnat på det första avsnittet. Nu har det liksom det andra kommit. Och jag längtar tills jag ska ut och vandra på egen hand med min barnvagn. Så att jag får lyssna på det. För att det är liksom... Det är så mycket som man bara... Ja, just det, det händer ju.
Mm.
Och sen... Alltså, det handlar liksom väldigt mycket om det här typ... Att, ja, men du vet att typ så här, producenterna... De visste typ inte hur man hittade en ö. Så de bara åkte ner... Och liksom testsov på olika öar, typ. Jättekonstigt. Väldigt spännande. Så att det är en Spotify-doc-serie. Kommer 3 avsnitt, tror jag. Och det är mycket så här, Harald Treutiger är med. Och gamla deltagare är med. Och,
vad kul.
Ja, men det är liksom, du vet,
han
vi Paul, som älskar...
Han som var konstnär.
Ja, men är det första säsongen? Det kanske det är.
Kanske inte var första säsongen.
Det är Martin Melin första säsongen. Kent.
Gud, var det så länge sedan?
Kent, tror jag. Robinson Kent. Saknade när alla hade sin sån liksom
serie innan
Robinson namnet. Robban. Mm.
Men ja, men kul. Den ska vi titta på.
Ja, så att nej, lyssna på.
Mm. Jag menar det. Kolla på med våra öron.
Det ska vi verkligen inte blunda med öronen för, utan ge oss hän till. Så det var mina 2 tips. Vad har kul. Du några tips?
Typ inte, tror jag, eller? Nej.
Men du behöver inte. Vårt första tips var ju att dela tips.
Mm, sant.
Mm,
så att, inte mer än det, första tipset.
Men, ska vi, without further ado.
We give you 197.
Ooh, det är rätt.
Episode of Mood Mood Mood.
Boom, bra, boom, bra, boom, boom. Ah, där satt den, vår fanfar. Bridget Boland föddes någon gång 1869 i... varför gör jag så här mot mig själv? Ballyvadlea i Clonmel, södra Irland. Jag vill bara berätta att det var en person som precis skrev till mig på Instagram och skrev, gav mig beröm för mitt isländska uttal.
Åh, vad kul.
Ingen har hört av sig om det franska än, men det kanske kommer.
Det kommer.
Men Bridget i alla fall, hon var yngst i syskonskaran, jag vet inte hur många det var, men hon var också den enda flickan. Men trots då det att det är, så här, är ändå liksom 1800-tal så, och hon är flicka, så bestämmer hennes föräldrar att deras dotter ska liksom få en utbildning. Så hon får gå i skolan. Jag tror att det verkar som att det kanske är lite så nunneskola. Jag vet inte, lite oklart. Men hennes föräldrar Patrick och Bridget, den äldre, ser i alla fall till att hon får liksom lära sig att läsa och skriva och sådär. Och hon lär sig också att sy och startar sin egen business som någon slags sömmerska, typ klänningsmakare, typ.
Mm-hmm.
Och Bridget är smart, hon är energisk, hon är väldigt charmig, hon klär sig väldigt modernt, alltså hon är liksom så moderiktig, men hon är liksom också modern, alltså i sin personlighet, om man ska säga, alltså hon, bara det här att hon då har liksom en egen, helt liksom fristående försörjning, typ, att hon klarar sig själv både ekonomiskt och liksom övrigt. Hon är väldigt självständig, helt enkelt. Men hon är också väldigt vacker och får tidigt en och annan beundrare.
Mm-hmm.
Man blir lite orolig för hur tidigt hon får de här beundrarna, eftersom hon redan som 17-åring blir ihop med mannen som hon kommer gifta sig med. Han heter Michael Cleary och de gift sig när hon är 18 år gammal. Så...
Det är tidigt.
Det får vi ändå. Det får vi lov att säga.
Mm.
Michael är 9 år äldre än Bridget och han jobbar som tunnbindare. Han gör alltså tunnor. Och det är tydligen ett väldigt lönsamt jobb.
Det känns väldigt smalt.
Ja, men är det så smalt om man behöver binda alla Irlands whiskytunnor?
Nej, kanske inte.
Som jag tänkte att det var. Det känns som att folk hade närmare till tunna på den här tiden också.
Ja, jag tänkte bara på sånt som står under en vad heter det, regnstupa. Heter det så?
Ja, nej, det gör det inte. Vad heter det? Men gud, ren.
Vad sjukt.
Nej, jag får
stupränna. Men gud, regnstupa.
Men det finns andra användningsområden för tunnor.
Okej, jag fattar det.
Hur som helst så jobbar han som det. Och de gift sig. De bor i en annan lite större ort typ där de träffas. Och efter bröllopet så flyttar hon hem till sina föräldrar då, som bor kvar i där Ballyvadlea. Eller Ballyvadlea, jag vet inte. Och så hon flyttar hem till dem trots att de är gifta. Och jag tror att hon gör det för att hennes mamma är sjuk. Så att jag vet inte, alltså att hon kanske typ tar hand om hemmet lite grann sådär. Men hon kommer också där att köpa en symaskin så att hon liksom kan verkligen sy på egen hand och ha egna kunder och sådär. Och hon köper också vad jag har skrivit som en skockhöns. Känns det? En flockhöns? Ja. Ett gänghöns?
Jag vet inte, skock? Skulle jag inte säga.
Okej, för du regnstupa.
Okay.
Hon köper ett gäng höns helt enkelt. Och nu har hon då dubbla inkomster. Så delvis gör hon klänningar och har sina kunder där. Men hon säljer också ägg från sina höns. Så att så här, det går riktigt bra för Bridget. Och det går riktigt bra på egen hand trots då att hon är gift. Men när Bridgets mamma dör, vilket hände någon gång i början av 1890-talet, så flyttar Michael till sist till Bridget i den här lilla byn. Och tillsammans bosätter de sig med Bridgets pappa Patrick. De får en väldigt så här bra stuga på något sätt genom typ Patricks jobb. Så får de typ tillgång till något här ganska nybyggd stuga typ. Och de har det ju väldigt så här gott ställt om man jämför med många av deras grannar, att de har hennes inkomster och han har ett bra jobb och sådär liksom. Så allting går väldigt bra. Det enda är då att de inte har några barn, vilket är extremt ovanligt på irländska landsbygden vid den här tiden. Jag vet inte om det är, jag gissar väl, eller så som det typ beskrivs i källor är så här, att hon kanske inte, alltså, eller att de kanske typ hade problem att bli gravida.
Ja, jag fattar.
Men det verkar inte som att det typ framgår av några dokument eller så, utan bara typ att folk kanske drar de slutsatserna typ. Men utöver då det här att de inte har några barn, så verkar allt bra i deras relation. Alltså man kan ju inte vilja ha barn, men det känns typ lite ovanligt. Absolut. 1895 på irländska landsbygden. Hur som helst, de bråkar inte, de har liksom tryckt bra, som sagt, god ekonomi. Men i mars 1895 så kommer Michael att anmäla Bridget försvunnen.
Mm-hmm.
Och till en början säger han till polisen att hon liksom, att han inte typ vet vart hon är, att hon bara, att hans fru bara är borta typ. Men efter ett tag så berättar han att han tror att hans fru har tagits av älvor.
Okej.
Okay. Och snart får polisen höra en annan historia som visserligen också liksom framhåller då att Michael tror att hans fru har tagits av älvor. Men den här historien som berättas av en präst i området säger också att han har, alltså att Michael har mördat Bridget i någon slags exorcism för att få henne tillbaka från älvorna.
Okay.
För han har blivit övertygad om att hon har, citat, liksom, eller så, gått med älvorna, gone with the fairies, och ersatts med en liksom älvkopia, en typ bortbyting, eller vad de kallar då för a fairy changeling. Mm-hmm. Och man har därför då på ett antal olika sätt försökt få älvorna att lämna tillbaka den riktiga Bridget.
Ja.
Så jag kan också säga att det här fallet är ett tips. från samma person som gav oss Jeff the Talking Mongoose. Den bästa tipsaren.
Alltså verkligen.
Så att älvor är liksom fairies är då ett återkommande inslag i liksom så här irländska sägner och typ så folklore. Och även om den, alltså den tror ni liksom på utdöende vid den här tiden. Alltså det är ju under en sån period när man liksom kanske står lite grann i en korsning mellan ett mer traditionellt kulturellt samhälle och kanske typ en mer modern samhälle, eller vad man ska säga sådär. Mm. Det är ju också så att alltså att man har introducerat, alltså katolicismen växer sig allt starkare i Irland, och den här prästen är ju katolsk präst till exempel, så att det finns ju den typen av, alltså kristendom är ju liksom väl etablerat, men man håller ändå fast vid några av de här traditionella liksom folklorsägnerna, eller vad man ska säga. Och det är på väg att så här, det är on decline, men det verkar tydligen fortfarande relativt vanligt i liksom det här området vid den här tiden att man verkligen tror på älvor. Och det verkar typ vara ganska så rotat i vardagslivet. Alltså du vet, jag tänker lite grann som så att man inte typ så lägger nycklarna på bordet, kanske. Men du vet att man typ så lämnar mat framme till dem. Om man typ pratar om dem så måste man typ säga så här, bless the fairies. Alltså du vet, sådana saker. Man försöker hålla sig på god fot med dem. De är lite så småfolk. Du vet, så som vi kanske typ hade haft tomtar i svensk liksom, svenska sägner så där också. Man, de är där och man måste förhålla sig till dem. För att om man inte, om de blir arga på en så kan de liksom göra skit. Alltså du vet så här, paja, skörden, sådana grejer. Men de har då också en annan riktig skitgrej för sig. Och det är då att de tar kvinnor och barn från deras hem och ersätter dem liksom med dubbelgångare.
Okej.
Och de är då liksom lika sina föregångare på liksom nästan alla sätt. Men man kan typ märka av att det kanske är någonting som är lite off typ. Och när det här händer då så säger liksom vissa att man måste genomföra olika, inte sällan våldsamma ritualer för att man ska få tillbaka den riktiga personen.
Mm-hmm.
Och det är då vad som har hänt stackars Bridget Cleary. Så i närheten av Clearys stuga så finns typ en fornlämning som består av liksom så här stenar placerade i en ring. Alltså det är typ, ser typ ut som en, tänk dig en uråldrig nedgången ringmur. Som du fattar vad jag menar. Fast inte typ med ett så fort i mitten liksom. Utan, men så här, en blandning mellan ringmur och så Stonehenge. Där. Mm. Ungefär så. Och den typen av formation. Ja, vad bra. Tack. Den typen av formation kallas då för typ älvfort. Så att man säger då att älvorna bor där och man bör till varje pris undvika deras bostad för att inte uppröra älvorna. Och grejen är att Bridget går för, liksom förbi där ibland när hon har sålt ägg. Och det finns vissa källor som säger att hon också typ var ganska intresserad av älvor. Att hon kanske typ tog promenader där. Det finns också källor som säger att hon gjorde det för att det störde Michael. Att han inte ville att hon skulle gå där. Och att hon var lite så defiant. Att hon bara, ah, men då tänker jag gå dit hela tiden. Det finns också källor som säger att hon kanske hade en älskare som hon träffade där. Lite oklart.
Okay. Mm.
Hur som helst. Hon har då, liksom, det, hon har i början av mars 1895 så är hon på en av sina långa promenader som hon ofta tar för att då sälja sina ägg. Och hon, den här långa promenaden leder då förbi det här älvfortet. Och det är, den här vintern är extremt kall. Och promenaden till och från den här äggköparen via älvhuset är flera kilometer. Så det är en ganska lång väg hon måste gå liksom.
Mm.
Så när Bridget kommer hem så har hon liksom svårt att bli varm igen. Hon börjar typ klaga på väldigt så här svår huvudvärk. Hon har frossa. Alltså hon är helt enkelt sjuk.
Mm.
Simple as that. Man tänker att efterhand tänkt att hon kanske typ så har fått lunginflammation.
Mm.
Så hon är sjuk och hon blir bara sämre. Och om jag får hårdra det så gör hon någonting som kanske en och annan man någon gång har gjort. Han gör någonting. Du säger, han är typ inte svinbra på att ta hand om henne. Utan hennes pappa försöker få dit en läkare. Den läkaren verkar sjukt svår att boka in. För att han går till honom om det är på så söndagen och läkaren kommer inte till deras stuga förrän på onsdagen. Så det liksom går ganska långt.
3 dagar.
Ja, och hon blir bara sämre och sämre, typ. Och till slut, jag tror att det är den 13 mars. Det är lite oklart med tidslinjen, vad som händer när och sådär. Men jag tror att det är en onsdag den 13 mars. Och så dyker han till slut upp. Och han levererar då den mäktiga diagnosen. Nervous excitement and slight bronchitis. Som är så bara, om hon har någon slags bronkit, men hon är också nervtokig som alla andra kvinnor. Michael, så han, jo, han får, hon får medicin. Jag antar det, ja, det kanske är för båda två, men kanske framförallt för den här lungsituationen då. Så att han skriver ut medicin till henne. Michael är inte helt nöjd med det här, utan han struntar i att ge henne medicinen och söker istället själv vidare svar på varför hans stackars fru är sjuk. Han tar dit en präst, som jag tror är samma präst som sen går till polisen och berättar vad som har hänt. Och han kan konstatera typ att nej, men hon är sjuk liksom. Så, men hon är inte döende. Trots det så ger han henne av någon outgrundlig anledning den sista smörjelsen typ. Vilket, tänk att typ läkaren kommer och säger till dig bara, alltså, du är bara sjuk, det är ingen fara typ. Men just in case så ska jag nog ändå... Ja, jag inte trodde super det var lugnande.
Men vadå?
Det kanske inte är sista smörjelsen, det kanske är någon slags sista bön eller något sånt typ. Men han gör liksom
det? Jag trodde
nej,
det var både
prästen.
Sista smörj...
Jaha, nej, prästen. Ja.
Okej,
nu sa jag läkaren. Nej, men det här är prästen. Mm. Läkaren har varit där innan. Han kommer ge henne medicin. Michael vill inte ge henne medicin, utan han tar dit prästen istället. Prästen ger sista smörjelsen. Som eller någon slags sån avslutande prästsituation. Jag är inte så bra på, du vet, på prästgrejer.
Nej, vem är det?
Men,
en präst kanske är bra på
präst,
det.
Exakt. Typ inte den här prästen, uppenbarligen. Men det här hjälper ju då inte Michaels idéer. Eller snarare, det hjälper verkligen Michaels idéer. Alltså han blir övertygad om att någonting är riktigt off med hans fru. Och han blir också övertygad om att hon kommer dö, typ. Och han har lite olika funderingar kring då. Han börjar tänka så här. Vad konstigt det är att min fru, som aldrig är sjuk, nu är sjuk. Han tycker också att hon verkar vara, citat, too fine. Vilket jag inte tänker är liksom, you're so fine, nej, som är så här snygg. Utan mer kanske, kan det vara liksom mer fin som är tunn? Eller sådär, jag vet inte. Men det är någonting som är lite off där. Och sen så tycker han också att hon är 2 inches, alltså typ 5 centimeter längre än vanligt. Och under Bridgets sjukdomstid så får de besök av ett gäng olika släktingar. Alltså det verkar verkligen vara rusning i det här huset. Olika kusiner och farbröder och mostrar. Alltså det är liksom genomrusning hela tiden, vilket låter vidrigt när man är sjuk. Men en av dem som kommer på besök är hennes farbror, en man som heter John Dunn. Och han är lite av en så folklore-expert i området. Och när han får syn på Bridget säger han direkt till Michael att han vet vad problemet är. För att det är inte Bridget som ligger sjuk i sängen. Det är en dubbelgångare. En liksom älvkopia av hans fru. Ja. Som har ersatt henne efter att hon har försvunnit med älvorna i samband med den här promenaden. Och då faller ju allt på plats för Michael, som du säkert förstår. Så han och John får i liksom all hast ta kontakt med någon slags så naturmedicinperson som har botemedel mot just den här sjukdomen, då den här älvsituationen. Och han slänger ihop någon brygd på beska örter och färsk mjölk. Det föreslås också på något ställe att det kanske blandades i lite urin, för det brukar verka tydligen vara standard. Vet inte om det stämmer. Men hur som helst. Så de får den här brygden och tar med sig den hem till stugan. Och sen så kommer Michael då att ta hjälp av 4 andra män. Varav en är John Dunn. För att liksom hålla nere Bridget i sängen. Och försöka tvinga i henne den här brygden. Och efter det så liksom det blir startskottet på 2 dagar av liksom tortyrliknande misshandel som leds av Michael, men som liksom kommer involvera typ ett 10-tal av hennes släkt och vänner.
Shit.
Och hon kommer den här tiden utsättas för liksom massa olika saker. En del är liksom bara typ märkligt. Alltså typ att Michael typ tvingar henne att äta 3 bitar torrt bröd innan hon får en klunk te. Har någon tanke om att det är typ en symbol för fadern, sonen och den heliga anden?
Okay.
Och när hon då har svårt att svälja det tredje, så tar han det som en, liksom, ett tecken på att hon är bortbyting. Och trycker typ ner henne på golvet och försöker liksom trycka ner det här brödet. Han tvingar henne att 3 gånger, alltså det här verkar vara återkommande om och om igen, så tvingar henne att 3 gånger i rad svara på frågan: "Are you Bridget Boland, wife of Michael Cleary, in the name of God?" Och typ andra så här liknande frågor ställs om och om och om igen. Och vid ett tillfälle så tvingas hon svara på det när hon hålls över liksom den öppna elden.
Okay.
Och även om hon liksom svarar om och om igen att så här, ja, jag är Bridget Boland, typ the wife of Michael Cleary, in the name of God. Alltså ingenting hjälper, ingenting liksom biter på Michaels övertygelse om att hon inte är det, typ. Hennes pappa deltar också i det här. Och även vid ett tillfälle så håller de henne över elden. Och han frågar om hon är hans dotter. Och hon bara, och då svarar hon, I am dada. Och efter det så tror hennes pappa och typ även vissa andra familjemedlemmar på att hon inte då är en bortbyting eller liksom en kopia, en dubbelgångare. Men det hjälper inte heller Michael. Utan han är liksom helt inne i det här. Och han och hans olika medhjälpare, de misshandlar henne. De typ så här skakar henne jättemycket. De tar vid något tillfälle också dit så här prästen igen och typ ger henne nattvarden. Alltså de gör liksom så himla mycket olika saker. De typ häller urin på henne. Alltså de skriker att hon är ett monster, en häxa, en bortbyting, en dubbelgångare. Och så bränner de henne liksom med så glödande trä från elden typ.
Shit.
Och under stora delar av den här misshandeln så visar Bridget också upp någon slags liksom motstånd. Alltså liksom hon typ så trotsar sin man, trots att hon är i den här fruktansvärda situationen, så säger hon typ ändå emot honom och hans dumma jävla påhitt ibland. Typ att hon så vägrar svara på vem hon är 3 gånger, utan hon svarar på alltså bara 2 gånger. Och sen så här, svarar hon inte typ. Vid ett tillfälle så säger hon till sin kusin Joanna, Joanna som är typ är där och inte är delaktig, och också kommer typ bli huvudvittne under rättegången typ. Hon säger typ att så här, han har trott att jag har varit en dubbelgångare och har varit helt obsessed för den här älvgrejen i typ flera månader typ. Han anklagar alltid mig för att vara det här typ. Och vid ett tillfälle så säger hon också till Michael att så här, en anledning till att du tror att jag har gone with the fairies är för att your mother went with the fairies. Vilket känns som en sån uråldrigt din mamma skämt. Som en så jävla bra diss liksom. Nej, men så att hon säger liksom emot honom trots att hon är under de här fruktansvärda liksom, förhållandena. Och han utsätter henne för så jävla många grejer. Och just det här att det är så många som är henne nära, som är liksom med
så
i det här,
läskigt, ja.
I hennes hem typ, och hon kan inte göra någonting sådär. Och sen ger hon ju med sig också, såklart liksom, för att hon utsatts för så jävla mycket våld typ. Men på kvällen den 15 mars så tar det slut, och då liksom vittnar hennes pappa, hennes farbror och flera kusiner hur Michael sliter av Bridget kläderna om och om igen, kräver att hon erkänner att hon är ett monster, medan han typ häller lampolja över hennes kropp och tänder på. Och när kroppen typ slutar brinna och Bridget inte liksom rör på sig längre, så säger Michael till dem som är där att så här, snart kommer kroppen att så go up the chimney, och deklarerar återigen att så här, that is not my wife. Men som väntat händer förstås ingenting. Utan Bridgets kropp ligger kvar och Michael hotar en av hennes manliga släktingar med en kniv för att han ska hjälpa henne, honom att begrava henne. Så att de gräver en grundgrav i typ ett så kärrliknande område i närheten av huset. Och där kommer polisen att en dryg vecka senare hitta Bridget Cleary. Hon är i princip helt avklädd men har en säck över huvudet. Och hennes kropp är liksom extremt illa tilltygad och har framförallt svåra brännskador.
Åh, gud vad hemskt.
Och Michael och 8 av hans medhjälpare ställs inför rätta för det här. Och alla döms för wounding till mellan 6 månader och 5 års straff. Det är liksom straffarbete men fängelsestraff lite olika sådär. Förutom Michael som döms till 20 års fängelse för manslaughter. Och de vidhåller då att de inte trott att de har mördat Bridget Cleary. Utan de har trott att de har mördat en kopia av henne. Och det är också efter det här mordet så vissa källor påstår att han har typ så här gett sig ut till den här älvfortet i 3 dagar efter mordet där han har typ väntat på att den riktiga, hans riktiga fru, du vet det finns en sägen om att så här, då ska hon komma ridande på en vit häst och det enda han behöver göra då är att befria henne från de rep som binder henne till hästen och då kommer hon liksom komma tillbaka typ. Så det finns liksom tecken på att han trodde på det på riktigt. Men det finns också de som menar att så här, hon kanske, att det här är mer av ett liksom, du vet, sånt vanligt fall där en man mördar sin fru för att hon typ säger emot honom och kanske typ har en älskare än att, du vet, det här övernaturliga typ finns med liksom. Men uppenbarligen så funkar det ju på något sätt som ett försvar för att, som sagt, han döms för dråp och inte för mord typ. Michael kommer att sitta 15 år i fängelse men släpps 1910. Och då emigrerar han till Kanada. Först flyttar han till Liverpool ett tag och sen så emigrerar han till Kanada. Och efter det så vet ingen vad som hände honom. Så att den här historien utspelar sig då 1895 på ett Irland där diskussionen om ett irländskt självstyre, du vet, har tagit fart. Men det här är så himla långt innan liksom. Men det är upptrappningen mellan de som vill ha makten, alltså vill ha ett irländskt självstyre, vilket ju också blir liksom republiken Irland. Det är liksom en konflikt mellan dem som är så här, det irländska folket bör styra sig själva och de som tycker att makten ska vara kvar i London. Och de som menar att makten ska vara kvar i London lyfter ofta fram då att de menar att irländska folket inte är kapabla att styra sig själva. Och den liksom rörelsen kommer att så slå upp det här mordet jättestort och använda det som liksom ett politiskt slagträ. Att de är så här, hur ska ett folk som tror på älvor kunna typ leda sig själva? Så att det, liksom, det här liksom fruktansvärda mordet används som ett argument för att Irland inte ska bli självständigt på ett så jävla intressant och märkligt sätt. Okej, så Bridget begravs bredvid sin mamma. Och hennes mord kallas lite felaktigt ibland för den sista liksom häxprocessen på Irland. Och fallet har också fått en egen plats i liksom irländsk folklore. Och även resulterat i en sån, kommer du ihåg när du gjorde det Lizzie Borden-fallet? Att det fanns typ som en sån nursery rhyme nästan som var, som handlade om det. 40 wax typ. Det finns en liknande kring det här som är då en ramsa som går: are you a witch or are you a fairy or are you the wife of Michael Cleary?
Oj.
Och jag har då sett YouTube-klippet The Fairy Trial of Bridget Cleary av The History Guy, läst Irish Times artikel The Story of the Last Witch Burned Alive in Ireland av Dean Ruxton, Maria Perez Guervo's artikel The Bizarre Death of Bridget Cleary, The Irish Fairy Wife för The Irish Fairy Wife, för Mental Floss. Allt hängde ihop. Bra. Natasha Sheldon, som har skrivit för History Collection. Sen har jag läst Irish Central's artikel Bridget Cleary, The Last Witch Burn in Ireland. 2 New York Times-artiklar från 1895. Och sen har jag förstås också läst på vår vän Wikipedia.
Underbart.
Det var
Vilket
det var det.
Vilket bra tips måste man väl ändå säga.
Nej, men alltså, man måste ge det till den här personen. Mm. Att tipsa kan den. Väldigt imponerande.
Verkligen. Christopher Whitley, eller Whitley, föddes 1992 i Texas. Som ung vuxen så hamnade han på glid och han tillbringade mycket tid liksom som ung vuxen då och även som vuxen in och ut ur fängelset. Och han tog metamfetamin. Vad heter inte så?
Jo, det var bara som att du... Det var bara som att det var ett ord du aldrig i ditt liv hade hört igen. Men det är bara för att man är van att tänka det på engelska.
På engelska, jag blev helt... Jag tänkte säga meth bara, men sen tänkte jag att... Jag låter mig vara lite mer korrekt här.
Crystal meth.
Crystal meth, precis. Jag tänker, alltid när jag tänker på det, eller inte, alltså inte för att jag gör det så ofta, men då tänker jag på, du vet, den där gården i True Blood. Där det var en familj av shifters som gjorde, tillverkade det.
Aldrig sett True Blood, jag är för rädd för vampyrer.
Okay.
Jag är så rädd för vampyrer.
Wrong crowd. Men han har i alla fall tagit mycket metamfetamin som då, utöver att det hade då förstört hans tänder, hade det också gjort honom både oberäknelig och argsint. Men den 3 juni 2020 så släpptes Christopher ut ur fängelset. Han var då både ren och hade fått nya tänder. Han var liksom redo att starta livet på nytt. Han flyttade hem till sin flickvän och skaffade sig ett jobb på Odessa Oilfield. Och utöver jobbet där så tog han sig också ett sidojobb som målare för att dryga ut kassan. Så han slet och tjänade liksom okej med pengar och han sparade pengar för framtiden, men för en del av pengarna han tjänade så köpte han också en bil, en Chevy Blazer. Och han hade inte körkorten, men han längtade efter att få det och planerade att ta körkort när han hade kommit ut ur fängelse med hjälp av hans mammas pojkvän som hade lovat honom att hjälpa och övningsköra och du vet sådär. Så att det var liksom ett mål han hade, verkar det som, när han satt inne. Och i december 2020 så bodde Christopher med sin flickvän i Lipan i Hood County i Texas. Som är typ en pytteliten stad med några hundra invånare. Och han hade då inget körkort, så han hade lite olika sätt att ta sig till och från jobbet. Men på morgonen den 2 december så säger han hej då till sin flickvän. Han sätter på sig sina nya cowboy boots och tar sin ryggsäck på ryggen och knatar iväg mot Howell Road, som är en liten väg men som ändå verkar vara liksom tillräckligt trafikerad för att han då ska tro att han kan skaffa sig lift till sitt jobb där. Han dyker inte upp på sitt jobb och han kommer heller inte hem den dagen. Så dagen efter, alltså den 3 december på morgonen, så bestämmer sig Christophers familj och vänner för att de ska anmäla honom försvunnen. Så senare samma kväll så ger sig Hood Countys sheriff och eller hens gäng ut för att leta då efter Christopher. Och de börjar helt enkelt då med att leta på den här sträckan han skulle ha gått från hans flickväns hus till den här vägen där han då skulle lyfta. Och på den här liksom relativt korta sträckan så hittar då, jag kommer kalla sheriffen för polisen för att det blir mycket tydligare för mig. Men det är de
ja, och typ att det känns som att du berättar liksom någonting som händer i Lucky Luke annars. Okay, jag tycker bra. Att det är så konstigt att det finns, att den titeln finns på något sätt.
Finns, jag håller med.
Säg polisen, ja, jättebra.
Bara så att ni vet, så att vi, jag vet, så att vi vet vad jag pratar om.
The sheriff's office.
Exakt, de hittar då i alla fall Christophers rygga på den här sträckan. Och det känner de då bara så här, det här är ju inte ett bra tecken. Så de fortsätter då att leta i närheten kring där de har hittat den här ryggsäcken. Och de behöver inte leta särskilt långt heller, utan precis i närheten av där de har hittat ryggsäcken hittar de också Christopher. Han lever inte längre och de hittar hans kropp liksom inne i någon typ av buske som är super, super tät. så tät så att en av de poliserna då som var ute och letade efter honom och hittade honom säger att det var ett mirakel att de ens hittade honom, för att det var liksom så täta grenar typ. Han har inga kläder på överkroppen på sig när han hittas, trots att det var kallt ute när det här liksom hade hände då. Hans hals är helt uppriven, eller vad man ska säga, från ena sidan liksom örat till den andra sidan. På hans bröst och på hans panna har han små ytliga rivsår. Och det liksom är så här, ja, alltså det är ju ingen naturlig död då, inser de ju ganska snabbt. Men Hood County själva har då ingen rättsläkare, så de kallar dit den från ett närliggande county. Poliserna som var först på plats bildade sig däremot ganska snabbt en uppfattning om vad som har hänt, något som den inkallade rättsläkaren sedan ska bekräfta. Så bara dagen efter att Christopher har hittats så går polisen ut med ett pressmeddelande där rubriken lyder så här: Mountain Lion Attack Leaves Man Dead.
Okay.
Utöver den rubriken så informerar de då att myndigheten nu letar efter det skyldiga djuret och att allmänheten ska hålla sig borta från jakten och inte röra sig i det området där eftersökningarna pågår. Så rättsläkaren som då kallats till Hood County har då kommit till platsen där Christopher har hittats och sedan utfört en obduktion på hans kropp som då kan bekräfta polisernas teori. Han har då blivit dödad av en puma, kommer den här rättsläkaren fram till. Hon skriver i rapporten att de sår som återfanns på Christophers kropp överensstämde med de skadorna en skulle få om en blev attackerad av ett stort kattdjur, vilket då en puma är. Det väcker dock tankar hos en del. Bland annat en av dem som var först på platsen, som var en kvinna vid namn Catherine Gwynn. Hon hade en tjänst som heter Justice of Peace, som jag har försökt få Oscar att berätta för mig vad det är. Men det verkar vara någon slags, det finns inte i Sverige, eller han vet inte vad det är. Det verkar vara någon slags administrativ juridisk funktion. Men så hon har då av någon anledning kallats dit till platsen för att då avgöra vad som är dödsorsaken. Och det är hon som har kallat in den här rättsläkaren då, för hon är bara så här, alltså jag har typ bara sett liksom skjutningar, eller så här, jag har ingen aning om vad det här kan vara. Så hon, när hon då får höra att det var en puma som hade dödat Christopher, så tänker hon typ så, men vänta nu här, det finns ju inga pumor här omkring. Det finns både prärievargar och lodjur. Och hon visste då att det sätts till kängurur som hade rymt från sina liksom hägn. Men hon har aldrig hört talas om att någon någonsin har sett en puma i Hood County. Så hon tycker det är fett konstigt. Men liksom, medier och allmänheten blåser ju såklart upp det här. För faktum var också då att det hade synts till en puma i en förort till Dallas som heter Roulette, tror jag. Revlet kanske man säger. Som ligger 16 mil från Hood County. Inte så långt innan. Så medierna då och typ allmänheten är bara så här: jo, men det kan absolut ha varit det. För 16 mil bort härifrån så har man sett en puma en gång.
Just det.
Sheriffen då. Jag vet inte om det är personen eller The Office i Hood County. Berättar då att de har liksom också hört att en häst har blivit dödad av en puma någonstans i Texas. Precis kort innan Christopher dödas. Så att, du vet, det finns då olika krafter som försöker säga, jo, men det är klart att det var en puma. För att vi har hört X, Y, Z. Okay. Men det som är liksom lite intressant då i det hela är att under de senaste 100 åren i USA så finns det endast 30 stycken registrerade fall när en puma har dödat en människa. Och i västra Texas, där det här då troliga överfallet skedde, har det bara registrerats ett fåtal attacker under de här senaste 100 åren, men ingen med dödlig utkomst. Så det är liksom inte så mycket som tyder på det. Så vidare kallade polisen in olika experter, bland annat en jakttillsynsman som kom till platsen. Och du vet, så här, för att kolla på spåren då efter hur det såg ut där runt platsen där då den här puman hade överfallit Christopher. Och den här jakttillsynsmannen kan då konstatera att det är inga av de spår som borde funnits på platsen av en pumaattack fanns på platsen. Det fanns till exempel inga tassavtryck, det fanns inga sådana saker. Du vet, de brukar tydligen, du vet, hålla på, alltså, det fanns inga trasiga pinnar, det fanns inga tecken på, du vet, någon slags kamp. Däremot så fanns det mycket spår från människor och antagligen då från de poliserna som varit där först på platsen och letat efter Christopher. Den här jakttillsynsmannen rekommenderar också att de ska ta in andra experter, bland annat en vildmarksbiolog kallas in, Jonah Evans. Och när Jonah då fick se bilder på Christopher så säger han så här, nej men det är inte möjligt att en puma har dödat honom. För det fanns då inga tecken från huggtänder. Och puma brukar tydligen ge sig på de inre organen i överkroppen, vilket inte har hänt i det här fallet. Och även då Jonah reagerade på att det inte fanns några tassavtryck, liksom, för det var sandig mark runt där Christopher hittades. Sen får då Jonah, som var då vildmarksbiolog, få sällskap av en man vid namn Mike, liksom, när de höll på att utreda det här, som arbetar på Wildlife Services i Texas. Och de går också då igenom platsen. Är du med?
Jag lyssnar jättenoga.
Du blir så tyst.
Nej, förlåt.
Så de hittar då spår från hundar och prärievargar i närheten, men inga spår från pumer. Så de, för deras skull blir det liksom mer och mer tydligt att så här, det kan inte ha varit en puma involverad. Och som jag sa då, så sa Jonah att det fanns ju inga tecken för, liksom, från huggtänder eller de här inorganen. Och Mike berättar då även för polisen att en puma brukar, när den attackerar sitt offer, så brukar den komma bakifrån, hoppa upp på sitt offers rygg, där den liksom sänker in sina klor i offrets bröst innan den sen sätter tänderna då i offrets hals och biter. Och effekten blir då att offret stryps för att den har så starka käkar, så strupen blir liksom, trycks ihop. Så bitmärkena efter en pumaattack får liksom tydliga hål i halsen efter tänderna och sen en krossad strupe.
Oj, jävlar.
För den har sån jävla stark, liksom, den har sån kraft och sån stark käka. Och Christophers hals är ju liksom helt totalt uppriven. Så det, liksom, det ser inte ut så som det gör när en puma har attackerat. Och, alltså, människor eller djur eller vad det nu ens är för offer. Jag vet inte, alltså, det verkar ju inte vara så vanligt att de ger sig på människor. Men även då liksom andra djur, så är det på det här sättet som de dödar sitt offer, mer än att de liksom sliter upp halsen, om du fattar vad jag menar. Christopher har heller inte de här klomärkena i brösten, alltså liksom, de har ju klor, ordentliga klor, utan han har ytliga skrapsår på bröstet och pannan. Så han har då ett, inte de här liksom klomärkena, och två, så har han dött av blodförlust snarare än att han då har blivit strypt eller kvävd.
Okej. Så ingenting stämmer?
Ingenting stämmer. Och det är ju det här då fortfarande. Det finns inget, det finns inga tassavtryck. Det finns ingenting fysiskt som stämmer på hans kropp, liksom hur han har dött. Det finns inga,
det finns inga pumor.
Det finns inga pumor. Du vet, ingenting. Och det faktum att han också hittades i en sån otroligt tät buske, det är inte heller i enlighet med vad pumor brukar göra. För de brukar liksom typ skrapa lite löv och sånt över sina offer. Men inte så släpa in dem i en buske för att gömma dem. Utan de brukar, de brukar liksom dra lite löv och grenar över för att sen, alltså, gömma dem. Liksom, som ett, och sen komma tillbaka och äta mer på dem tydligen. Men här har de då Christopher dragits in, eller ramlat, eller krupit in i busken. Och det har ju då inte, det är ju ingen puma som heller har kommit tillbaka så som de liksom vet att de brukar göra. Så inget stämmer, helt enkelt. Däremot så är då Mike, Jonah och de här, liksom, det här gänget, de är så här, visst kan det ha varit ett djur, men inte en puma. Och lite mer, liksom, och det som också är att så här, rättsläkaren då, eftersom de avskriver direkt som en djurattack, har liksom inte gjort vissa saker. Så till exempel så finns inte luftstrupen kvar, så den liksom efter ett tag, så den kan inte undersökas igen och sånt där. Så, men lite mer än en månad efter att Christopher har dött så avslutas liksom rättsundersökningarna och en slutgiltig rapport publiceras. I den står det att Christopher har dött på grund av nackskador till följd från en attack av ett djur. Inget mer specifikt än så. Och sen så stängs den här utredningen eftersom man då kommit fram till att det inte finns något tecken på foul play. Christophers familj önskar ju att polisen då såklart hade genomfört lite mer omfattande utredningar. Till exempel så hade det hjälpt om de hade tagit DNA från platsen och från Christopher när det här skedde. Men det är då ingenting som har gjorts eftersom man då utgick från att det inte var ett brott som begått, som jag sa. Däremot så skickades då nagelskrapet från Christopher och två hårstrån som hittades på honom. Och nagelskrapet kunde man liksom visa att det inte kom från en puma, men man kunde inte visa från var det kom. Och hårstråna visade sig tillhöra hundar.
What the fuck?
Ja. Och baserat på de här skadorna som han hade så menade Mike då att det hade kunnat vara en hund som har attackerat och dödat Christopher. Däremot så fanns det inga skador på varken armar eller händer, vilket det borde ha funnits om, alltså blev, om han blev attackerad av en hund. För då brukar det tydligen finnas försvarsskador, att man liksom försöker lyfta bort det. Hunden.
Mm. Yep.
Och hade det varit en hund eller en tamhund då som hade gjort det här, så, så är det liksom troligt att det var en människa som på något vis är involverad i det ändå. För att det liksom sker ju typ inte att en tamhund bara attackerar sådär. Så om det är en hund så är det liksom luckor i utredningen. Typ, vems hund är det? Var det avsiktligt? Du vet så. Och Jonah då menar precis som vi att det är väldigt konstigt allting. Och han är då av uppfattningen att en annan människa har varit involverad på något vis. Och saker som han då menar pekar på det är då att han hade inga kläder på överkroppen när han hittades, trots att det var så kallt. Och en annan sak då att han precis nyligen har släppts ut från fängelset.
Så det kan vara någon, de tänker att det kan vara någon skit som har hänt där inne som sen har...
Ja, och det, jag vet, det finns ju inga andra bevis för det. Men liksom de tycker att allting är så konstigt. Så att det är bara så här, vad är det som har hänt? Liksom? Jonah och Mike berättar också att när de var på platsen första gången så har då Mike pekat ut att det fanns skoavtryck på platsen som inte kommit från poliserna på plats. Det var två spår bredvid varandra som var på väg till platsen, alltså två skoavtryck som var på väg till platsen där Christopher sedan hittades. Det ena skoparet matchar den typen av sko, alltså en cowboy boot som Christopher hade på sig när han dog. Och på en annan plats då, mer nära den platsen där kroppen sedan hittades, var det bara ett par skor då som gick från platsen. Och polisen avfärdade den liksom spaningen, eller man ska säga, med att det kan ha varit vem som helst skoavtryck. Och det kan det ju ha varit, men de liksom gick inte vidare djupare in i den utredningen.
Men varför gör de inte det?
Alltså... Christophers familj är då liksom helt övertygad om att han inte dödades av en puma. Men de är då av uppfattningen att polisen typ vill ha snabbt uppklarade fall. Och typ att det faktum att han faktiskt var liksom en frekvent fängelsekund från liksom ganska tidig ålder.
Att de brydde sig mindre.
Typ, exakt, att de typ inte var så benägna att lägga tid på utredningen. Och man vet liksom inte vad som har hänt. Men... Och polisen står liksom fast vid att det är en djurattack. Och ja, det är bara så konstigt. Så att jag liksom var bara tvungen att berätta om det här. För när jag läste liksom en artikel om det här så var det typ att jag bara... Men gud. Alltså du vet, det är liksom några hundra meter bort från hans flickväns hus. Som han då supposedly blir attackerad av en jävla puma. Alltså jag vet inte, det är bara för konstigt.
Det vet du vad som också känns himla konstigt? Att så här, om de bara skulle presentera teorin det här är en puma, eller liksom det är ett djur.
Mm.
Ett vilddjur.
Mm.
Så undrar man ju varför i helvete de valde puma, typ. Mm. Förstår du vad jag menar, typ? Att man är så här, ta ett djur som finns här.
Men är det som, inte för att liksom, den är typ mer våldsam än en, eller liksom en, att den är större lodjur, än en... Typ. Ja, typ. Jag vet inte. Är det alltså, då kunde de lika gärna sagt att det var en snöleopard, typ. Cool. Jag vet inte, kanske inte. Men väldigt sorgligt för hans familj att bara känna att det är så totalt helt ouppklarat. Typ.
Och att det typ inte finns ett intresse från polisen för att lösa det. Liksom.
Mm. Så hemskt.
Fy Fan vad hemskt.
Mm.
Men.
Väldigt sorgligt.
Hur långt från flickvännen sa du att det här var typ?
Alltså det är liksom mellan hennes hus och väg. Så det handlar liksom, som jag förstår det, om några hundra meter liksom, som han har gått alltså, om promenad till vägen när han ska lyfta.
Och han så just hade vänt sitt liv helt och hållet.
Nej, jag vet, så jäkla sorgligt. Mm.
Okej, men tror du, alltså är det så här, är det rörelser i fallet eller verkar det som att det bara är tvärstopp liksom?
Det verkar vara ganska tvärstopp.
Åh, fy fan vad sorgligt.
Mm, jättehemskt.
Okej.
Men om jag någon, har i alla fall, ja, precis, om någon hittar något annat spännande. Eller vad skulle du säga?
Alltså jag menar, om någon skulle råka trilla på framöver att det händer någonting i fallet.
Att det händer
något,
då vill vi veta.
Mm. Ja, exakt.
Absolut. Mm. Så jag har läst If a mountain lion didn't kill Christopher Whiteley, what or who did, av Morgan O'Hanlon på texasmonthly.com. Sen har jag läst Mountain Lion Attack Leaves Man Dead på Hood County Today av Kelly Dean. Missing man found dead in Hood County after mountain lion attacked him, officials say, av Jack Howland på Fort Worth Star Telegraph.com.
Är det en sån här lång read på Texas Monthly?
Exakt.
Åh, oh, gud. Älskar
och så har jag läst lite olika Wikipedia-grejer och sånt där också. För att läsa på
humor och sånt. Såklart.
Läskigt.
Det var sorgligt. Mm. Ah, jättefruktansvärt för ovanlighetens skull.
Mm.
Du, tack snälla. Och som vanligt
själv
vill vi även tacka er som har lyssnat. Utan er vore ju det här en konstig grej att göra varje vecka.
Gud, vi lägger jättemycket tid på det här och ingen lyssnar.
Så nej, bara ringa upp sin kompis och berätta en konstig, jättehemsk
historia. Och så blir man jättestressad när man har skrivit fel i manuset ändå.
Nej, och så blir man jättestressad när man ska uttala någonting. Åh, gud, Anna är så himla noga med mitt uttal.
Verkligen, du, framförallt det franska.
Tack så jättemycket,
tack,
vi hörs nästa vecka.
Det gör vi, ha det så
hejdå!
Bra.
Hejdå!
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.